Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Mycket snack om det här inhoppet. Det är svårt att förbereda sig. Va? Så att det är mycket känslor som fäller över.
När jag kommer hem ska vi fixa allt det där.
Välkomna tillbaka till MFF-podden. Det här är avsnitt 81. Jag heter Fredrik Hedenskog och med mig i studion har jag Fredrik Lindstrand och Max Wiman. Hur står det till med er?
Ja, det är väl en sån allmänt grin idag tycker jag det verkar. Det är väl lika bra att erkänna det med en gång.
Precis, vi håller på med ett nytt webbsystem på Sydsvenskan och tekniken sitter inte som en sportcaps än så länge.
Vi är lite griniga till man ska jag säga. Jag kommer dessutom från 3,5 dag på ett resmål som beskrivs som ett barnens paradis.
Lalandia.
Så att jag är sliten av det skälet också. Det medför också att jag har såg förlängningen och straffarna i cupfinalen och andra halvlek av söndagens derby. Så därför kommer mina frågor ligga lite på så här SVT-debatt pratar sportnivå. Malmö FF är ett fotbollslag som spelade match i veckan.
Ja, fast det var ju faktiskt en korrekt beskrivning. Så att då, redan där är det ju över. Är det faktiskt
över inledningen brukar de ändå få rätt på. Det är sen när diskussionen uppstår som det kan bli ett problem.
Jag får väl skylla på det också att det har varit ett par intensiva och rätt tuffa jobbdagar de här runt Häckenmatchen och derbyt. Plus att jag har haft en trasig säng där hemma så jag har inte kunnat sova. Men nu har jag fått en ny. Så nu
jag kan säga att sängarna i Danmark var hårda. Vi har haft det... oerhört kämpigt.
Det är synd om oss alla.
Ja. Det är synd om människorna för övrigt. Nej, jag tänker att vi kanske ändå ska börja någonstans med någonstans i minut 50 i cupfinalen mellan MFF och Häcken. Då ledde ju MFF med 2-0. Sen blev Oskar Lewicki utvisad och efter det så har det inte varit klackarna i taket för MFF.
Nej, det är väl inte så ofta man kan visa en sån
oerhört... Jag ska bara säga, om ni tycker att Fredrik Lindstrand verkar lite tyst där i inledningen, så är det för att han hårdbevakar samtidigt presentationen av Islands EM-trupp.
Precis, och man får hoppas att själva EM-medverkan för Island går bättre än den här presentationen, för just nu så har de lite tekniska problem. Det är rookie-nivå på det faktiskt.
Kan det ha att göra med vår sajt på något sätt?
Se om det finns kopplat. Det finns ju två MFF-spelare då som kan vara aktuella och det kommer jag ju kunna presentera live här i bloggen. I podden, vilket ju för sig inte är så intressant eftersom den inte sänds live.
Och vi kan säga att Oskar Lewicki inte är en av dem.
Nej, han kommer nog inte vara med där.
Nej, men det är väl sällan man kan knyta någonting till så exakt till en minut. Till kanske en vändpunkt på hela säsongen om man ska dra det väldigt, väldigt långt. Jag personligen tycker det var en märklig situation. Man kan diskutera 1000 gånger om det var rätt eller fel. Men när ett lag leder med 2-0 så ska en spelare aldrig gå in på det sättet på mitt plan. Man måste tänka efter. Det är synd om Oskar, det är hans spelstil. Men han fattar ett dåligt beslut och det följs av ett dåligt beslut eller icke-beslut från bänken av Allan Kuhn. När det dröjer typ en kvart, 10-12 minuter i alla fall, innan han väljer att ersätta sin defensiv mittfältare. Han flyttar ju in Magnus Wolf Ekrem. Det ska man komma ihåg. Och så får Marcus Rosenberg spela på högern. Men den väldigt specifika rollen när man har ledningen, det är faktiskt obegripligt att man inte byter. Jag har aldrig varit med om att en utvisning har gett en sån effekt att ett lag har rasat ihop så totalt.
Nej, normalt sett får man ju se effekten över en lite längre period när motståndaren lyckas kämpa ner någon. Nu blev det ju nästan lite som en hockeyutvisning här istället. Att man fick typ 2+2 och så hann motståndarna göra två mål i samma powerplay ganska snabbt. Direkt när utvisningen sker så går ju Marcus Rosenberg fram till Allan Kuhn och håller för munnen. Man ser inte som om det skulle sitta någon läppläsare där på läktaren. Men han säger någonting och det har varit väldigt intressant att höra vad de säger där. För sen är det ju Rosenberg som byts ut. Och det tycker jag MFF får lida för i förlängningen.
Ja, det blir ju två saker som är konstigt där tycker jag. För att Rosenbergs, bytet av Rosenberg det känns ju märkligt. Och det, vad jag förstår så motiveras det av Kuhn då, förmodligen med att han är orolig eftersom Marcus har haft en bristning i låret. Eller varit på väg mot en bristning i låret i veckan innan där. Men Rosenberg själv verkar ju ha velat spela vidare. Och då kan jag tycka det är väldigt konstigt att lyfta av kaptenen. Det är väl den första grejen som känns väldigt märklig.
Ja, och det känns ju också generellt som att är det något läge där en utvisning inte gör, det inte är en jättekatastrof, så är det ju när man leder 2-0 i en turnering där det är sista matchen.
Mm.
MFF har ju vid otaliga tillfällen påpekat efter matcher hur svårt det är att spela mot 10 man.
Mm.
Det är minsann inte så lätt som det ser ut. Men uppenbarligen också mycket svårare.
Nej, men det märkliga är ju i sammanhanget, nu är jag lite osäker, var det mot Salzburg eller Celtic? De spelade med 10 man i 30 minuter i somras. Det var en av de här Europa-kvalmatcherna. Och hanterar det på ett ypperligt sätt. Det kändes ju som att Kuhn hade behövt en timeout eller någonting för att få ordning på det hela. Och det var väl den andra grejen som var så konstig, just att laget, dels att man väljer Rosenberg att man väntar så länge med att göra bytet och att laget faktiskt under den perioden faller ihop så som det gör. Sen kommer de ju tillbaka.
Mm. Men jag tycker man märkte att det blev väldigt jobbigt för dem i förlängningen. När de inte hade någon anfallare att sätta upp bollen på. Det blev liksom, jag tyckte till exempel att Sanna gjorde det bra i sitt inhopp där och... Men det blev också väldigt mycket attacker rakt fram. De fick aldrig vila med bollen. Och det blev, hur bra det än såg ut, så när målen inte kom så blev de istället väldigt, väldigt trötta. Nu släppte de inte in fler mål efter den där perioden precis efteråt. Men ja, nej, de hade absolut kunnat vinna matchen. Eller i alla fall gett sig en chans till att vinna matchen.
Straffläggningen sen känns ju inte som det är. Straffar är vad det är.
Jag tycker att jag har tänkt rätt mycket på det i efterhand. Att vi har sett Zlatan, vi har sett Beckham skjuta högt över. Ronaldo har missat. Alltså just i straffläggningar kan precis vad som helst.
Så det är en fjäder i hatten för Rakip.
Nej, men lite grann så är det så att man kan ju dissekera det ner i minsta detalj. Men det känns inte riktigt rättvist.
Nej, det är många som säger varför tränar de inte på straffar. Och så. Det går ju aldrig att träna på den pressen. Det innebär, det enda man kan göra är ju att berätta för spelarna innan matchen. Du kommer slå en straff. Sen får ju spelarna välja själva om de tycker att det är värt att träna på det då. Men ja.
Men jag kan tycka det här med träna straff, alltså man kan vara lite psykolog som tränare också. Det kan aldrig vara fel att man gör det. Och då tycker jag att man kan stega in och faktiskt göra det. Men det är ju inte så att det är det som avgör oftast. Utan det är ju helt andra konstiga parametrar som är ologiska.
Absolut. Jag måste säga, jag håller inte med dig alls där, Max. Träna på straffar, det ger ingenting. Det finns inte en målvakt i världen som tar den träningen på allvar. Alltså, man tar liksom, kan man stå där? Ja, hur många ska ni slå? 5 straffar var. Även om man är 2 målvakter så är det 25 straffar. Hur kul är det? Inte så där jätteroligt. Så det tror jag faktiskt inte är... Det är klart att man kan träna på hantverket eller fotverket, men...
Nej, men jag menar mer, det är inte ordet träning i sig själv, utan för att, inte minst för att undvika diskussioner, så har man gjort det, så har man gjort åtminstone. Då har man gjort allt man kan. Sen var det en detalj i straffläggningen som inte jag hade en aning om förrän efteråt. Och jag gjorde fel i vår live-rapportering för att jag räknade hela tiden med att Malmö var en man mindre. Men visste ni att det fanns en regel som säger att Häcken var tvungna att plocka bort en spelare i straffläggningen eftersom Malmö var en man kort?
Nej.
Och ska vi då också berätta att Peter Gerhardsson höll på att göra ett gigantiskt misstag?
Berätta gärna vidare.
Vad tror ni?
Jag vet inte. Han satte målvakten tidigare.
Han tänkte vara slug och ta bort målvakten från listan.
Så han inte fått stå
heller? Då har inte fått stå heller. Ja, vilket domaren påpekade att om du gör det här så är det inte riktigt bra. Därför tar du ingen målvakt.
Det har varit något.
Det hade varit nyskapande som få andra saker.
Gerhardsson gjorde ju ett annat misstag vid firandet av 2-2 målet där han snubblade på trappsteget upp från avbytarbåset. Det såg ganska roligt ut faktiskt.
Ska man säga någonting mer sen om det här? För jag tycker det kommer upp hela tiden. Tyvärr, jag har sökt Bosse Karlsson vid något tillfälle men inte fått tag på honom, både i denna och en annan fråga. Men jag vidhåller att jag tycker det är helt obegripligt att inte Sveriges bästa domare som eventuellt då ska döma Champions League-final dessutom om några veckor, Jonas Eriksson, dömer cupfinalen. Jag förstår liksom inte resonemanget om en cupfinal ska vara någon sorts uppmuntrande till någon som har varit duktig. Ungefär som att vi skulle rösta fram ett lag i cupfinalen. Ja, men det här, den här klubben har varit duktig, den får spela final. Det är väl självklart att om det är...
Men är det inte det? Fair play... kvoten är till
för. Ja, men du kan inte komma till cupfinal, du kan komma ut i Europa på den. Men nej, men jag förstår liksom inte tanken bakom det. Och det är inte något ont om Ekberg som dömde nu. Det handlar inte om det. Men han är inte Sveriges bästa domare och då tycker jag inte han ska döma finalen. Så kommer man undan ett resonemang till.
Mm. Sen finns en aspekt som inte har någonting med det att göra egentligen. Men en annan aspekt som utspelat sig inför finalen var ju Rasmus Bengtssons att han inte var med i truppen, och det känns väldigt underligt, för det kom ett utspel i media direkt efteråt, alltså nästan lite för nära för att det inte skulle vara planerat, att Rasmus Bengtsson inte var med i truppen då. Han skulle varit med på bänken, men han själv tyckte, kan jag vara med på bänken så då kan jag vara med från start, och får jag inte vara med från start då vill jag inte vara med alls. Så att han var inte med i truppen. Rasmus Bengtsson är ju verkligen en spelare som hade behövts i slutet av den matchen som någon slags lim, eller vad man ska säga, för att hålla ihop en ganska rörig defensiv. Nu var han inte det, och det kostade på. Det känns konstigt av Rasmus Bengtsson att göra den markeringen inför en cupfinal.
Jag försökte få tag på Rasmus, men han ville inte kommentera det ytterligare. Frågan är hur tydligt han egentligen har uttryckt det här i den här intervjun, om han verkligen har sagt nej till att vara med i truppen, för då är det väldigt anmärkningsvärt.
Och att han sen får spela derbyt direkt efter det, det känns anmärkningsvärt att det inte blir en större, vad ska man säga, en större grej. Det är möjligt att internt, att de har hållit det väldigt, väldigt, väldigt internt, att han har bett om ursäkt och så vidare, men med tanke på hur mycket Ado har fått lida för det han gjorde, och han har ju trots att det inte påverkat någon match, det han gjorde, men han är ju fortfarande väldigt långt utanför truppen till synes, så är det ganska intressant, kan jag känna.
Du, händer det något i Reykjavik eller?
Du, det, just nu de har ju en sån här nedräkning där de bockar av alla platserna, det är två platser kvar och Kjartanssons namn har inte räknats upp än. Kari är med däremot.
Han ska, apropå Arnason då, så det var väl det enda jag tyckte var lite märkligt med straffledningen, att han inte var bland de fem.
Ja, man kan vrida och vända på det. Först så tänkte jag att det var en sån spelare man inte ville ha fram till en straffläggning, men sen insåg jag att det var helt fel där, för att han har, i det fallet har han rutinen på Pontus, han har spelat mittfältare, så att,
och inte så mycket att
helt självklart, det är klart att han skulle. Sen är det ju olyckligt för MFF av att de av skilda skäl då plötsligt står utan Rosenberg, Eikrem, Kjartansson och möjligen även Lewicki i en straffläggning, för det är ju inte... Det är ett rätt tufft läge, det kan man inte komma ifrån. Precis. Jag sa med samma när det blev straffat, eller redan när det var på väg mot att bli det, att det är ett gyllene läge för Häcken, därför att på något sätt det laget har allting att vinna i det läget, medan MFF då bara har pressen att de kan förlora matchen på det. Jag tror faktiskt att det har en viss betydelse. Jag tyckte Häcken slog väldigt bra straffar.
Ja, det gjorde vi. Det tycker jag i och för sig att Malmö gjorde också. Alltså de fyra första var ju jättebra. Så att
Ska man ändå dissekera lite grann, så är det lite synd att Erdal inte är mer rutinerad. Därför att, nu, det här kan du bättre, Hedenskog, som är målvakt. Men det kändes som att deras målvakt gick väldigt tidigt. Och att han med lite kyla och en bredsida kunde sett att vad han skulle
göra. Jag tycker, just den detaljen, jag tittade på en telefonskärm så jag såg inte saker och ting jättebra. Lite från sidan dessutom. Men däremot så kanske jag inte hade satt honom som nummer fem.
Nej.
Då kanske man hade stoppat in honom i mitten någonstans. Men ja, det är oerhört lätt att vara efterklok i sådana här sammanhang. Eftersom det är det vi sysslar med så... Eller hade du något att tillägga?
Nej, jag kom tillbaka till det här, för jag visste att det var en sak till som gnagde apropå det här med vad som hände i samband med utvisningen. Det var ju faktiskt så att Markus Rosenberg efteråt var väldigt tydlig med att han var förvånad att bytet dröjde så länge. Utöver det faktum att han själv sa att han gärna hade varit kvar på planen, så sa han rent ut att han tyckte det var konstigt att inte bytet kom direkt. Som det brukar göra med de stora klubbarna, liksom när en mittback eller en nyckelspelare blir utvisad, att då pang så kommer det med en gång. Och det är väl det man möjligtvis kan fundera kring nu. Och där, alltså, för det diskuteras ju mycket runt Allan Kun, det gör det ju hela tiden. Det är precis som, det blir lite fånigt ibland därför att allt ska ifrågasättas på något sätt. Hanteringen av de här avgörande momenten och byten och trupputtagningar, där jag själv har varit inne på det här senaste, om att vad är det för mening att ha med en och Kofi Adu i fem matcher om han liksom ändå inte är nära spel, känns det som. Jag hade hellre valt då att ha Carvalho på bänken mot HIF igår. Att slänga in sista 10 minuterna för att nicka in hörnor. För att han har ju en kapacitet där. Det finns väl... Och det kanske har lite samband med Kuhns ringa erfarenhet av att vara huvudcoach att göra.
Rapport från Island.
Ja, nu har jag lite breaking här då. Att Kari Arnason är ju...
Kauri
Arnason är med i truppen. Det är ju ingen överraskning. Han har ju varit en viktig kugga där hela den här EM-kvalresan. Vidar Önkertasson får dock inte åka med.
Oj då.
Där ser man.
Och det kan bli ju spontant så kan man ju säga kanske det inte är så konstigt. Men det är ju inte bra för Malmö FF. För att jag tror att Vidar Örn är i behov av alla positiva vibbar han kan få.
Mm.
Räckte inte med ett hattrick.
Nej, alltså. Men det var ju absolut en kick på vägen, men sen blev det ju liksom...
Nej, för att komma med EM.
Nej, men det blir en flashback nu liksom, han inte kommer med här.
Får jag bara skriva den?
Ja, skriv det på.
Vi pratar om det. Jag ska bara trycka ut det.
Nu pratar vi multitasking, alltså ja. Nu skriver vi artiklar och lägger ut på nätet samtidigt som vi poddar.
Ja, och kan ni höra lite smatter här?
Otroligt imponerande. Ja, men det ger en autenticitet som är svår att överträffa. Ja.
Ska vi filma det samtidigt och lägga ut det live?
Ja, men då är det synd om folk som tittar på det. Oskar Lewickis utvisning blev ju kostsam för Malmö FF. Det kan man ju i efterhand säga att Markus Rosenbergs utvisning också blev. Det vill säga den som han drog på sig i den allsvenska matchen mot Häcken då förra helgen. Eftersom han sen blev avstängd i derbyt mot Helsingborg och det jag såg av andra halvlek kändes oerhört uddlöst och ineffektivt. Jag blev faktiskt förvånad att MFF överhuvudtaget reducerade det där i slutet.
Att det var en slump, det målet.
Ja, visst, den studsade lite fram och tillbaka. Ja. Men det känns ju som att med en icke-avstängd Rosenberg så hade man inte behövt få Jo Inge Berg skadad till att börja med. Om man hade haft lite giftigare vapen att jobba med.
Rosenberg, jag tror många underskattar betydelsen han har för Malmö FF, verkligen. Med sin förmåga att hålla i boll. Att söka upp situationer och att driva på. Det är som du säger, vi Kent Jönsson och jag som var där uppe, vi resonerade igen. Att det är nog så att det fattas en anfallare i MFFs trupp. De måste egentligen erkänna det. Meningen var ju att det skulle komma in två i vintras, så varför det inte blev så det vet vi inte. Men jag håller fullständigt med.
Hur är det ställt med Berget förresten?
Jag kollade precis, sökte innan poddinspelning här, men det har inte kommit något besked och jag får inte tag på någon medicinsk expertis ännu. Han ska magnetundersökas under måndagen. Men mitt tips är ju att han inte spelar mer i vår. Och då är det ju ytterligare lite tungt där.
Det är ju tänker på hans EM. Nej, de ska inte spela.
Nej, de ska inte spela EM, så det är inte så farligt.
Han slipper missa det.
Men det är ju det du var inne på är ju alltså kärnan. MFF spelar ju stundtals alltså riktigt, riktigt bra passningsspel som man vill att de ska göra eller som Kuhn vill att de ska göra fram till straffområdet. Men där var det ju tvärstopp och kanske var det dålig rörelse på anfallarna. Kanske var det att det blev för mycket tråcklande att det skulle gått fortare. Svårt att bedöma en sån som Vidar Önkertasson igen. Det är många som säger att, liksom att ja, men han fick inte bollarna. Men samtidigt så kan det ju inte vara så att han bara ska serveras. Utan han måste kunna göra någonting själv också. På den nivån tycker jag. Jag trodde att det var något riktigt genombrott på gång där när han gjorde 3 mål på Häcken. Men det är lite bakslag igen. Utan att han är direkt dålig.
Jag tycker att man inte lyckas skaka HF-försvaret mer med tanke på hur det har sett ut. Jag tycker att Kaczynski har inte varit sådär våldsamt stabil i målet och de har en pensionär på högerbacken. Att man inte lyckas skaka fram mer chanser av vad man klarar av, det känns svagt.
Det är svagt. Jag tror att det var en mental och fysisk trötthet i laget som gjorde att hjärnorna var inte där riktigt. Men också, alltså, det blir ju ett problem när avsluten är så dåliga som de är. När man inte prickar mål, tror jag MFF hade ett avslut på mål i första halvlek. Och när de dessutom blir svaga i vissa bra situationer, så det är också ett problem. Sen funderar jag kring Kristoffer Andersson, det där är alltid svårt, för nu har vi ju sagt att MFF måste täta tillbaka och då har Pakonati gjort jättebra. Men om Kristoffer Andersson är högerback så kanske Joshi Majutun ska spela den matchen. för att sätta tryck på den kanten, eftersom samtidigt då Ekrem alternativt Sanna, för de skiftade kant, går in mer mot mitten. Så att det finns tusen frågor att ställa, men det roliga är när man läser på forum och naturligtvis i tidningskommentarer och överallt, och brev, e-post man får. Så,
har du fått brev?
Nej, jag har faktiskt fått ett brev också. Jag har faktiskt fått det. Ett vanligt brev. Men, nej, men just det här att...
Om derbyt?
Nej, det var...
jag tror det har varit fantastiskt. Posten stänger väl fem?
Nej, det var i förra veckan detta inträffade. Men det var också med synpunkter runt spelet. Men någonstans, folk har väldigt olika åsikter. Det är inte så att alla pekar på den ömma punkten att ingenting fungerar just där. Men det spretar.
Fredrik Lindstrand stänger datorlocket och kastar sig över analys av derbyt.
Vad har ni pratat om? ja, jag satt ju framför tvn och såg detta. Fascinerades. Det var en ganska spännande match att se, för att HIF gör det ju jättebra med materialet de har. Och det ska ju sägas att det är ju verkligen inget material som sätter skräck i någon. All heder åt deras insats som var taktiskt, kampmässigt... fantastiskt gjort, men någonstans så ska de ju inte vinna den matchen, för de är ju inte i närheten av ett lika bra lag som Malmö. Och då får man ju bara inse att det är ju i det taktiska som Malmö FF och kampmässiga som Malmö FF förlorar den här matchen.
Och så har de Jordan Larsson som...
Ja, han är en fantastisk spelare. Otroligt härlig att skåda. Dels för att han är härlig som person också. Man ser att när Tinnerholm gnäller över några frispark så står han i bakgrunden och gör sådana här snyfta med ögonen tecken. Och så här, men lite så, ja, men, en spelare som sätter extra nerv till ett derby på ett skönt sätt. Och han låter ju, det är ju inte bara att han håller på och tramsar, utan han låter ju verkligen fötterna och skallen tala liksom. Så härlig att skåda. Jag var ju faktiskt inne på att Malmö FF borde försökt norpa honom här i vinter, att det hade varit en rätt kaxig värvning till en krisande klubb.
De försökte för något år sedan därmed.
Ja, de gjorde det. Yeah. Ja. Ja, det hade man ju behövt igår. Men jag tyckte att MFF saknade... Ja, den defensiva svajigheten fanns ju där, såklart. Den var ju uppenbar. Och den har vi avhandlat förut, känns det som. Men också ganska tydligt utan Marcus Rosenberg att det saknades ju helt spets. Fascinerande liksom att de försöker passa sig fram då istället för att hitta det raka, enklare spelet som de nu emellanåt verkar liksom lite sky av någon konstig anledning. Det är ju precis det spelet som HF spelade, som MFF hade behövt spela igår, när man märker att vi är lite för trötta för att ha den här enorma rörligheten i laget som ett passningsspel då kräver. Det här possessionspelet kräver ju ett enormt arbete. Man måste springa jättemycket för att hela tiden vara spelbar i nya ytor. Och när man inte gör det, då blir det ett ganska statiskt spel där man bara passar från kant till kant. Medan HF behövde oerhört få tillslag för att komma till avslut. MFF hade enormt mycket boll, men HF skapade inte färre chanser än vad MFF gjorde. Om man heta chanser. De kunde ju gjort 2-0 innan paus också.
Jag vet inte, det är väldigt teoretiskt, men Tobias Sanna gjorde ju en väldigt bra match på många sätt och vis. Och han slår ner lite öppnande passningar. Men samtidigt är han en sån här riktig tråkelnisse som hamnar i de här situationerna. Mm. Och på något sätt tyckte jag även kanske, när jag tänker efter, att Erdal Rakip hamnade i samma mönster.
Det finns ju det spelet i de båda, det här tekniska spelet. Men det gäller att kunna värdera det tekniska spelet. Man kan ju jämföra dem med Ekrem som också är teknisk, men samtidigt kan vara distinkt när situationen kräver det. Hans mål är ju, ja, nu väntar ju 94 minuter på att göra ett sånt avslut. Han kanske borde sökt det tidigare.
Han hade alltså 6 avslut av 17.
Mm.
Ändå. Så att,
ja, det, nej, då.
Det, men någonstans så är det också att även när han hamnar i de små ytorna i Ekrem så är det mer avgörande passningar. Mm. Han tittar inte efter närmsta gubbe och vägar runt ett varv till med, utan han tittar efter öppningen på ett annat sätt, tycker jag.
Jag tycker också att det blir ganska tydligt här att, eller vilken betydelse Anders Christiansen har.
Absolut.
När han spelar. Det blev ju... Plötsligt så började ju hända lite saker framåt trots allt när han kom in. Ser ni några andra? Jag tänker på, alltså, vi har HIF-matchen, vi har Jönköpingsmatchen och Sundsvallsmatchen. 3 förluster mot på pappret klart sämre lag. Vad finns det för gemensamma nämnare för de här insatserna? Om det finns några.
Jag såg ju inte Jönköping eller Sundsvallsmatchen, så att jag har inte den försvarstavlor, eller inte tavlor, lite taffligt försvarsspel, och det finns ju den gemensamma nämnaren i de två matcherna, Jönköping och HIF, är ju att det är Arnason och Bengtsson där det inte riktigt funkar mellan, faktiskt. Jag vet inte, du ser Sundsvall också, Fredrik.
Det är så himla svårt att hitta det exakta, vad exakt det är, för prestationerna har pendlat ganska mycket. Jag skulle nästan säga att de kanske hänger ihop lite med det här, de här gula korten som MFF tenderar att dra på sig och som var väldigt närvarande även under hösten. Att man blir frustrerad av att man inte dominerar matcherna så som man tror att man ska kunna dominera matcherna, och att man liksom rusar in i situationer, blir hetsig och håller sig inte kall. Man vågar inte vänta på och värderar inte lägena tillräckligt bra. Och det är både i det offensiva och defensiva spelet.
Sen det här med korten som du var inne på nu, jag tänkte just att jag skulle ta upp det, för att i grunden har jag...
En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Trygg-Hansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Den inställningen som jag har sagt tidigare, att MFF måste liksom jobba med det här själv. De drar på sig alldeles för mycket onödiga kort. Sen kan man någonstans inte komma ifrån att om det är Europaspelet som har orsakat att de är lite tuffare, samtidigt som att domarna har på något sätt skapat sig en uppfattning som kanske inte alltid stämmer. De som har sett repriser på det kortet som Rasmus Bengtsson fick igår säger att det är helt åt skogen, att det inte ens är frispark. Och det är klart att det drabbar ganska hårt. Om Rasmus är väl en sån, säger han det, så kan jag väl nästan tro honom. Han säger att han har varit på sig 4 frisparkar i år och fått 3 gula kort emot sig. Det kanske är lite överdrivet. Men det kan ju finnas någon sorts sanning i det, att de har hamnat i en ond cirkel där de själva drar på sig en del onödiga kort, men också stämplas på något sätt att få tveksamma kort för ett vi ska inte jämföra allsvenskan med andra ligor, men nivån är ju faktiskt fysiskt rätt mycket lägre i Sverige än i andra ligor just nu.
Mm. Jo, men det är också, alltså visst, det kan vara en förklaring, men jag tycker inte det är en ursäkt som håller. Alltså, då måste man anpassa sig till den nivån som gäller.
Absolut.
Man kan inte förvänta sig att 15 andra lag och alla domare ska anpassa sig till Malmö FFs nivå.
Nej, absolut inte. Men det kan ju vara också så att laget straffas lite hårdare än vad andra lag gör i motsvarande situationer i vissa lägen. Och det är absolut ingen ursäkt, för jag har ju sagt, det är ju helt horribelt att man har mest gula kort och utvisningar av alla lag i Allsvenskan.
Mm. I år är det ju bara AIK. AIK har faktiskt samlat ihop ett enormt stycke gula kort i år. Men de har inga rött å andra sidan. Så det är väl lite vad man väljer att se. Sen har MFF, cupfinalen lägger ju på några stycken på MFF också. Nej, det är intressant. Apropå Lars Lagerbäck pratade ju på den isländska presskonferensen då om just domaren. Jag vet inte varför han kom in på det riktigt, men helt plötsligt satt han och pratade om fokus på domaren och sådär. Han har väldigt svårt för det, och att han tycker att det är ett enormt felaktigt energiläckage som gör att man inte tar ansvar för sina handlingar. Att man inte inser att domaren, precis som motståndaren, är en del av spelet. Och att det är upp till en själv att vinna matcherna, och har man inte gjort fler mål än motståndaren, så måste man ansöka sig själv först och främst. Därför är det lite orostecken att det har pratat så väldigt mycket om domarna den senaste tiden.
Det är ett tecken på att någonting inte är i balans, så är det ju definitivt. Och, alltså från den synpunkten så Levickis kort är ju väldigt tydligt där, därför att han fattar ett beslut som där det mycket väl kan sluta med ett gult eller ett rött kort då. Det är ju hans beslut att gå in i duellen som skapar det, så att säga. Men, det är väl inte helt svart eller vitt ändå, men MFF har mycket att jobba med där. Väldigt mycket.
Man kan ju säga så att i min erfarenhet av 35 år på och bredvid fotbollsplanen, så är det väldigt, väldigt sällan som domaren avgör en match. Mm. Oavsett vad folk säger efteråt.
Mm. Och med snacket efter, när man är runt MFF de senaste, den i år har nästan har liksom känslan varit att domarna avgjort varje match.
No, det, och det är ju ett tecken på att truppen inte mår riktigt bra alltså någonstans. Det är förmodligen är det så. Det är ju i grunden en ledarfråga egentligen. Och det började ju strula redan i fjol. Det var ju väldigt mycket varningar och även utvisningar redan i fjol.
Mm. Och det är intressant, man kan ju välja, det är, då är vi tillbaka till det här där vi har pratat så himla mycket om det här glaset halvfullt, halvtomt. Igen, om man tittar på de här segrarna som Malmö FF tog, så har vi ju en match mot Elfsborg. Fin defensiv insats som slutade med 3 poäng. Kunde också sluta med 0 poäng. Och det, lite tillfällighet sådär. 1 poäng hade väl varit det mest rimliga. Sen har vi, så vi ser vilken match som kommer efter där, det är hemmamatch mot Djurgården. Också lite tillfällighet att MFF vinner den. En fast situation. Också individuell. Det är en individuell skicklighet som avgör den matchen snarare än frukten av ett väldigt vägvinnande spel. Borta matchen mot Göteborg, som vi alla vet varför Malmö FF vann den. Hade den fått spelat klart så är det inte alls säkert att Malmö FF hade vunnit den. För IFK Göteborg hade kanske inte samma press på MFF som MFF hade på dem, men skapar ju lika heta chanser. Om inte hetare, den nedre delen av ribban ett skott där, bland det sista som händer innan matchen bryts. Och sen har vi en jätteklar seger mot Häcken då förstås. Som är väl, när vi blickar tillbaka på det, kanske det bästa MFF har presterat i år. Men det är 12 poäng där, men det är ju inte 12 självklara poäng som man kanske har fått, som MFF kanske har målat upp bilden av för sig själva, att de på något sätt har hittat tillbaka till sitt spel.
Samtidigt, det är så svårt att bedöma just det här när saker och ting, vad som hände mot Elfsborg, nu var det mycket efter målet, men Elfsborg blev väldigt trött. Målet kom hyfsat tidigt. Jag kommer inte ihåg hur mycket det var kvar.
80 någonstans.
Ja. Alltså att det fortfarande var så, likadant kanske mot Djurgården, att det kunde ju varit så att MFF hade målt ner dem mot slutet ändå. Så det är så himla svårt att värdera. Men det vi kan vara helt överens om är ju att det har inte varit rakt igenom imponerande vid särskilt många tillfällen.
Nej, precis. Min poäng det var att det känns som att MFF kanske tittade lite för mycket på just poängraden i matcherna snarare än insatserna. Och lite kanske inför de här bortamatchen mot Helsingborg då, och även Häckenmatchen, att man lite glömde vad som gjorde att man faktiskt plockade de här poängen, att man började tänka att vi måste försvara oss först och främst. Och med Helsingborg så tänkte man ju nästan bara anfall. Fick jag upplevelsen av att de skulle framåt till varje pris.
Där tyckte jag det oroande var egentligen att man var tillbaka till det här att släppa ett tidigt mål och totalt virret första 10 minuterna kanske bakåt. Det var ju inte...
Ja, och det talar också om lite halvdassig scoutning av motståndet. Alltså, om man sett Helsingborg spela så är det ju alldeles uppenbart att föra matcherna är inte deras grej. Nej. Det kan man ju konstatera. Så att liksom så kanske ta det lite lugnare i starten kanske inte hade varit så dumt.
Nej, det var ju det som var vinnande i de andra matcherna när det gick bra så att säga. Sen har jag bara en liten hang-up vad det gäller Göteborgs matchen.
Ja!
Får jag ta den också?
Ja! Mm.
Nej, men någonstans så om vi bortser från att man alltid kan diskutera det som är bra om en match avgörs vid skrivbordet. Så när vi pratar domarinsatser där så var det faktiskt så att Malmö FF fick ett helt regelrätt mål bortom till den matchen. Det är lätt att glömma det. Avblåsningen på kartan som tyckte jag var riktigt klantigt i det fallet, om vi ska skälla lite på en domare. Och det är också en sån sak som hade förändrat den matchbilden den gången. Så att många saker jämnar förmodligen ut sig någonstans.
Så är det säkert. Om vi tittar lite framåt här nu då, vad ska Malmö FF hitta på nu för att komma ur detta?
Det är ju just det som är att det som vi utmålar som kris är ju, eller det har vi kanske inte gjort. Nej, men det finns mycket att vara kritisk mot. Så är ju fortfarande tabelläget väldigt, väldigt bra. Och att trots allt gå till en cupfinal är ju i sig inget jättemisslyckande. Speciellt inte med tanke på vad MFF har presterat de 27 senaste åren i Svenska Cupen. Så... Alltså, de kan ju ändå vila i någonstans att de inte ligger näst sist eller något i den stilen. Och att spelschemat, nu finns ju inget sådana saker i Allsvenskan som ett lätt spelschema egentligen, men det är ju trots allt...
Finns inga lätta lag på den nivån.
Nej, precis. Nej, men det är trots allt ett bottenlag som verkligen inte har sett bra ut då, Gävle som väntar härnäst. Och sen har man Falkenberg, Hammarby, Östersund Det är motstånd som MFF ska med en gedigen insats och utnyttjande av sitt material ska kunna vinna de matcherna.
Det sa man ju om matcherna mot Jönköping och Sundsvall också.
Ja, men de är backspegeln så tycker jag att, och den lärdomen i backspegeln så ska man kunna, ja, det ska kunna gå i alla fall. Det hade ju varit värre om det var...
Det är inget omöjligt uppdrag, det kan vi enas om.
Precis.
Nej, men ska man...
Men vad ska de hitta på?
Konkret? Säga, tufft så måste de ta 10 poäng av 12 här. Tror jag, för att gå till sommaruppehåll med någon sorts behaglig känsla. Sen kan de andra lagen hålla på och slå varandra till höger och vänster. Det är fullt möjligt, men 10 poäng tycker jag de ska ta.
Det är ju, det känns ju också som att man får ju, även om man förmodar att Norrköping kanske tappar en två gubbar så småningom, så känns det ju ändå som att man får nog ta och hänga på här.
Absolut.
Så att inte de...
Nej, jag tror inte de kommer hålla. Jag tror faktiskt inte att de kommer hålla.
Nej, jag tror... Det sa vi fyra också, va?
Nej, men nu är det för mycket.
Någon gång måste det ta slut.
Nej, det är ju inte bara att de tappar två spelare eller tre spelare. De tappar ju sin tränare. Det, och det är fortfarande inte klart med en ny tränare, vad jag förstår.
Per-Johan Hansen...
Nej.
Per-Edmund Mort. Per-Johan Hansen läste jag skulle vara på gång in.
Men vad MFF konkret ska göra, det är ju däremot det, är det som är lite svårt. Ja,
vi undviker den frågan hela tiden och glider in på sidospår.
Jag tycker det är så svårt eftersom det är, ja, men ena gången är det försvaret och nästa gång är det anfallsspelet. Ena helgen så gör Kjartansson 3 mål och ser ut som, liksom, ja, men där är ju spelaren som avgör allt. Och sen så nästa helg så är problemet ett helt annat.
Det är också svårt, vad har Kuhn, är det att han har fått ärva Hareides svaga höst? Eller är det här hans prägel på truppen? Och hur mycket känner han att hans spelare, han kan forma det laget med de spelarna som fanns när han kom? Trots allt har ju inte så mycket hänt med den truppen. Och hans filosofi kanske inte funkar med den truppen som fanns. Det är alltid såna avvägningar när man väljer att kritisera någonting som gör att det blir väldigt svårt att måla upp en helhetsbild kring Malmö FF just nu. Och därav den här konstanta brasklapparna högt och lågt som kastas.
Men det var ju han själv som började med halvtomma och halvfulla glas. Och det är faktiskt oerhört svårt. Trots allt så var det ju tendenser då till konfotboll i de här vinstmatcherna på slutet. Häcken framför allt då. Och sen så blir då Helsingborg en helt annan match. Då vi trillar tillbaka till den här situationen i 51:a minuten mot Häcken. Som på något sätt kan definiera väldigt mycket. Den tror jag orsakade förlusten mot HIF. Jag är helt övertygad om att hade MFF vunnit cupfinalen hade de kört över HIF utan att blinka. Och nu står du plötsligt inför en match mot Gävle. Och där kan vi bara säga liksom att vinner de inte den matchen då är det ju full storm i Malmö.
Hade det inte varit U17-VM just nu, eller är det EM möjligtvis? EM kanske.
EM.
Så hade jag valt att gå totalt populistisk och vill se liksom Marcus Rosenberg med Ted Bergqvist bredvid sig.
Ja, jag hade velat ta in Mattias Svanberg på mitt fält.
Ja, varför inte båda? Nej, men för att liksom få... Det känns som att det är en ung kille, hungrig och som så, trots allt ser helt okej ut på träningarna. Med lite driv och lite passion liksom. Hade velat ta in någon som kunde bara skaka om lite grann. Man kan inte fylla en elva med sådana spelare, men det är inte helt omöjligt att titta på AIK som har slängt in sin unge kille Isak då. Som gör det jättebra. Och jag har svårt att se varför Malmö FFs 17-åringar skulle vara sämre egentligen. De spelar ju trots allt i det här landslaget. Så, men nu får vi inte den möjligheten, så nu kanske jag måste presentera en möjlighet som är möjlig.
Jag tänkte på, vi har varit inne på det idag i blogg. Vi har ju inte, jag tycker att NOK Fiadou är en fantastisk spelare, vilket en del tror att jag inte tycker. Det tycker jag, men bakgrunden den här hösten och vintern, eller vintern och våren framförallt, är ju inte den bästa, har inte spelat mycket matcher. Men det är ju intressant nu mot Gävle eftersom Kuhn har valt att byta spelare mot spelare. Och nu är Livicki avstängd. Och det känns inte helt logiskt kanske att spela med Rakip och AC tillsammans. Egentligen, även om man gjorde det då delvis mot HIF. Så tror ni han får spela nu, Adu?
Alltså, det känns ju som att ska man någon gång prova det så är det väl nu ändå. Alltså.
Samtidigt är det ju lite skam att prova någon. Det känns som att bäst före datumet har gått ut nu. Om man skulle liksom ha in honom i truppen så är det omgång 9 nästa gång. Det är inte så många omgångar kvar innan sommaruppehållet och då räknar ju ingen med att han skulle vara kvar.
Nej, jag tycker det är jätteintressant som du säger, för på något sätt, då är ju den stora frågan, för jag håller egentligen med dig, men varför är han då i truppen? Då hade det varit bättre att ha en annan spelare in i truppen som är motiverad, därför att inom mittfältsproblematiken löser man ju på annat sätt, oavsett vad som händer, det har vi ju sett nu.
Nej, men problemet var ju att han mer eller mindre var klar för att flytta i vintras, och så var han inte nöjd med det, med den dealen han fick, och ställde helt enkelt in det hela.
Och sen blev det märkliga uttalanden från både honom, eller, ja, det var egentligen inte han, men det var väl hans agent som la orden i hans mun, att Malmö var det mest fantastiska och där ville han verkligen spela.
Han kanske bara kom till insikt.
Nej, men jag vet att det var någonting som tog in i ledarleden i MFF, eftersom de hade fått höra så mycket innan det som hur han till varje pris ville bli hjälpt härifrån.
Vad vill ni se då för förändringar personellt till Gävle-matchen? Någon måste det ju bli.
Någon måste avgå.
Men någon måste. Jag tänker att Berget är skadad exempelvis.
Och Bengtsson är avstängd.
Bengtsson är avstängd.
Och Levicki är avstängd.
Är han fortfarande avstängd?
Nej, han har inte blivit avstängd ännu.
Nej, just det. Han spelar
han, där. Han lär ju bli avstängd nu i veckan.
Ja, så att en ändring per lagdel.
Typ så. Vi ska se om vi kan komma överens med ett lag.
Ja, Brorsson känns ju givet, den förändringen. In då på, istället för Bengtsson.
Brorsson och Arnason är faktiskt de som
håller de i Norrland.
Ja, och de har fungerat bäst tillsammans, trots att Arnason inte tycker om när det ändras för mycket. Men, så är det faktiskt.
Ja.
Tinnerholm lär väl sitta säkert, trots allt.
Och jag tror Konate sitter ganska säkert också.
Jag vill ju se, mot Gävle vill jag se Jotun på banan, att det händer någonting framåt på den kanten.
Du måste täcka upp för Jonas Lantto.
Jag vet inte, annars börjar det bli bekymmersamt även med honom, hur man ska hantera honom faktiskt. Såg jag rätt med i ögonvrån, så jag passerade vid stadion idag, så stod han faktiskt och tränade för sig själv. Och stod och sköt ute på planen, och jag tyckte att hans fru eller flickvän också stod där ute.
Det är ju positivt att höra att någon tränar extra. Det är ju någonting vi har efterlyst.
Jag kan ju inte leda detta i bevis, men jag är rätt säker på att det var han som stod där. Jag hade inte tid att stanna. Mittfält, ja. Vilket tror du?
Ja, jag tror faktiskt det kan bli Ado. Det känns som det jag såg att Allan Kohn la ut en tweet här i förmiddags efter matchen, att ja, det är tungt nu, men nu tar vi nya tag mot lördag. Och
då, du anade lite religiösa övertoner och tänkte att det är Ado som kommer in.
Precis. Nej, men då var det kanske drösvis med kommentarer efter det som bara sa Ado spelar. Så det kanske att han vill köpa sig lite tid där.
Jag ska ta ut en 11 till lördag. Vilka vill ni ha på plan?
Precis. Nej, men jag känner att opinionen går lite åt det hållet. Och efter den här veckan, alltså, det måste ju vara en av av Malmös tyngsta veckor på mycket, mycket, mycket länge. Alltså, man får ju en cupfinal då som är... Ja, det kvalar nog in på topp 10 tunga förluster i klubbens historia.
Märk väl, alltså 9 maj, ungefär 16:30, va? Så var det första lilla sågen var igång där han sa köpa sig lite tid. Det är första gången Kuhn har blivit satt under lite press där.
Ja, precis.
Nej, men jag håller med, för att jag tror att han är under rätt stor press nu. Han känner det själv också, att hans tillvaro hade varit så mycket enklare om de hade vunnit cupen.
Och just att AC och Rakip är lite, det är lite risk att de tar ut varandra också, så man kanske behöver en lite tydligare rollfördelning, för att det har varit så jättetydligt vilken roll Levicki har haft i laget, speciellt de senaste matcherna. Och då vill man nog inte bara riva upp det med att sätta in två dynamos, eller vad man ska säga, på mittfältet och få lite för likadana roller. Så att då kan nog Ado och AC skulle jag kunna tänka mig få spela.
Och du talar väl mycket för att Sanna och Ekren får fortsätta på kanterna?
Det tycker jag är rätt också, för Sanna kan nog vara värd en match till där.
Och det som Rodic har visat upp under sina inhopp har inte...
Hans inhopp igår var inte roligt.
Det var inte mycket lagspel, nej, kan man säga.
Den är frågan vem som ska spela bredvid Rosenberg där framme.
Ja, det blir väl lönen. Det tror jag nog. De får fortsätta.
Alltså, det var din telefon som lät han också. Det är så mycket media idag som man blir helt till sig i trasorna. Vi kanske, med tanke på det, kanske vi ska ta och knyta ihop säcken.
Mm. Lite fladdrig podd idag.
Ja, kan man säga.
Islands men fel.
Nej, men det, ska vi understryka det här, men som Fredrik säger, just att det var en av de tyngsta veckor. Jag, när vi staketet dagen efter cupfinalen, så stod det någon av rävarna och hängde där och sa att det här är fan det värsta vi har varit med om. Det här är det svåraste förlusten. Och det är nog bland dem. Det är svårt, du försökte lista lite här.
Ja, innan, jag spanade ihop en lista innan utan inbördes, som jag försökte komma på lite några sådana här tunga förluster. Jag vet inte vilket som supportrarna brukar ranka som tyngst när MFF åkte ur Allsvenskan 99, om det var Trelleborg-matchen eller om det var AIK-matchen, då det blev definitivt.
Men Trelleborg. Ja, hemma.
För det var hemmaplan och det var mot vad ska man säga, kusinen från landet och så vidare. Och det stod väl mer eller mindre klart redan då att det skulle bli respass. Sen har vi Ton i Champions League, men det var över två matcher, men
Det är egentligen matchen där nere, tror jag, som svider rätt hårt.
Ja, precis.
Det grundlades ju hemma med en taskig 1-0-förlust.
Ja, precis. Så där fanns det ändå någon slags lite sån säkerhetsnivå. Kvalar vi inte riktigt in på listan, men Örebro hemma här. Vad är det, 2012, när de tappar guldet?
Är det 11 eller 12? Jag är ju säker på det.
En sån match när de fullständigt dominerar och egentligen spelar ett under att de inte får in.
Nico Albonos bränner någon straff.
Så är det. Ja, det är ett under att de inte. Och sen har vi SM-finalerna. Vad är det, mot Norrköping 89, mot IFK Göteborg 87, tror jag det.
Ja.
Och sen har vi även Zagreb hemma i ett Ulrichsingsangskott.
Jag skulle säga, jag tror att, nu tror jag det har reparerats lite grann av att MFF har gått i Champions League 2 gånger.
Mm.
Men jag tror att den förlusten som folk har pratat mest om, det är Zagreb och
Det är ett tröstpris i Europa League då. Det är ju ändå. Det är ju alltid någonting. Men överst måste väl nästan vara åka ur Allsvenskan.
Ja, det fanns ju flera förluster, även den förlusten i Halmstad när Tony Flygare missade straff. Det var ju också en riktig.
Precis, men det var ju inget som gjorde det så definitivt. Men just med cupfinalen har ju givet sin plats där uppe med dramaturgin. Hur liksom Malmö FF inleder Allsvenskan kast och sen vaknar till liv, börjar vinna, tagit sig till cupfinalen. Och hur stan mobiliserar och jag var på Möllevången. Glömde av att det skulle vara samling för MFF-fans där och skulle tro det eller ej, men pensionären i mig skulle handla lite pelagoner. och det var sån fruktansvärd stämning på torget.
Mycket folk här.
Ja, precis. Det var helt otrolig stämning. Det var fantastiskt och det var som vädret och sen då så såg man bilder från den här marschen som var och stämningen på stadion och fullsatt och hela den biten och sen 2-0 och snygga mål och ganska bra spel ändå, inte vansinnigt bra. Och sen bara raset liksom och sen har ändå en avgörande straff och dramaturgin är så, alltså ett sånt antiklimax, just ett enskilt match antiklimax är ju svårare att överträffa.
För antiklimaxspåret måste jag få skjuta, alltså det kan ha varit Viggo Jensens sista match, tror jag. När MFF mötte Frölunda hemma på stadion det var väl i slutet av oktober eller början av november. Matchen gällde ingenting överhuvudtaget. Jag kommer inte ihåg om de blev 9 eller 10 eller någonting sånt. Och Viggo Jensen matchade Hulda Hillgren som mittback.
Mittback, ja det stämmer.
Hulda hade ju sina förtjänster som taget anfallare, absolut. Men någon vidare mittback i Allsvenskan var han inte. Och Frölundas stjärnanfallare Rickard Teberi och sprang åttor runt honom. Jag tror han gjorde med 4-0. Och det var det värsta jag har sett på en fotbollsplan.
Jag kommer faktiskt inte ihåg.
Det var så dåligt.
Men de hade ett bra lag till Frölunda. Thomas Rosenqvist, Gustav Andersson.
Sen kom MFF tillbaka, gick upp till 4-4 bara för att låta Rickard Teberi och kontra in 5-4 på övertid. Det var liksom, det var så meningen. Man satt där liksom, bara, vad är det här för något? Det känns liksom ovärdigt för alla.
Men nu känner jag bara här.
Utan Frölunda-fans.
Fredrik inte med.
Alla tre.
Fredrik började prata pensionärer. Och det är så att jag är långt ifrån pensionär. Jag är faktiskt bara 58. Jag är född 58. Men vi måste ta fram en match från 1968 mot ett gulsvart lag. Som jag tror är i nivå med Häckenförlusten faktiskt. Vi pratar allsvensk avslutning på Malmö stadion. MFF ska bara besegra Elfsborg som inte har någonting att spela för. Och är sådär totalt tokdominerande så att, jag menar, vi pratar som Sovjet i ishockey mot allt och alla. De anfaller konstant. Elfsborg har en målvakt som heter John Hedin. Som gör alltså garanterat sitt livsmatch.
Joppe, kallar jag.
Jag vet att vi långt senare gjorde ett reportage. Håkan Malmström var uppe och träffade honom. Men det var liksom en sån här helt, helt sanslös match. Som borde slutat 5-0 och som slutar 0-0. Och Öster tar guldet på detta. Och det var ju extra retfullt om ni kommer ihåg det här vi pratade om innan med gamla Erik Persson och Stig Svensson som var ledaren. Öster var nykomling i Allsvenskan. Första gången någonsin hon var där. Det är sved något fruktansvärt. Och jag var faktiskt där och jag kommer ihåg det. Det var tårar och, på många håll på läktaren där. För det var sådär helt obegripligt. Det kunde inte sluta oavgjort och ändå gjorde det.
Ska vi göra så här att vi ber läsarna i Twitterform så kan man inte göra en topp 10-lista men man kan skicka in sina tre värsta MFF-nederlag och så kanske vi kan sätta ihop en lite längre lista av just de här när man märker vilka som är de populäraste. Så snabbla MFF-podden på ett ord på Twitter.
Och så den som blir värsta bjuder vi in den som orsakade förlusten. Nej, det gör vi inte.
Bjuder vi in de skyldiga och sätter de i heta stolen och avkräver svar.
Stackars Ulrich Vincent, han får inte få komma hit och berätta varför han inte satte sista skottet mot Zagreb.
Det var ändå han överpresterade ändå i själva skottögonblicket, tycker jag. Så han ska kanske inte få bära hundret för det. Hörrni, vi nöjer oss där, tror jag. Och kommer igen nästa vecka. Då får vi se hur jävla äventyret har utvecklat sig.
Och Pia Renkvist tid att vara ansvarig utgivare för oss idag också när hon har fullt bry med sajten.
Hon har chattat om nya sajten, så att, men det ingår väl någonstans i uppdraget ändå. Jag heter Fredrik Hedenskog. Med mig har jag haft Fredrik Lindstrand och Max Wiman. Och ansvarig utgivare är som Max mycket riktigt påpekade Pia Renkvist.
Mm. Och så surfa in på den nya mobilsajten då och märkt att den är 10 gånger snabbare än den gamla.
Absolut. Är det så? Jag har inte hunnit. Jag har jobbat med den bakom kulisserna. Ja, det
ni kan ladda ner appen igen nu. Allt är förlåtet.
Ja. Det är hysteriskt.
Det finns en ny version. Kan vi påpeka. Det blir flamsigt ena in i slutet. Mm. Tack för oss. Vi hörs. Hej hej.
Upptäck hyllade XPeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/XPeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på XPeng.
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Få bra vibrationer med Vimla, mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI.